Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Det har skrivits många böcker genom historien, och jag tror att nu är vi inne i en tid där fast det finns tv och datorer och så skrivs det oerhört många böcker. Och det finns litteraturpriser. Och det finns författare som tjänar miljoner på sina böcker. Och en del böcker spelas in som film. Och så blir det ytterligare miljoner. Så folk tycker väl att böcker är viktiga. Men vilken är den viktigaste boken i hela världen? Då ska vi utnämna den viktigaste boken i hela världen. Ja. Och där blir den, ja. Och varför är den viktigaste boken?
Guds ord står där.
Ja, det är Guds ord. Och det handlar om Jesus som vår frälsare. Från början till slut så handlar det om Jesus som vår frälsare. Han är huvudpersonen i Bibeln. Och vi ska läsa minnesversen för idag. Det är så här. Det är Jesu översteprästerliga förbön som han bad för sina lärjungar och till fadern. Och så säger han i den bönen: ditt ord är sanning. Det är alltså Guds ord. Ditt ord är sanning. Ska vi läsa det tillsammans?
Ditt ord är sanning.
Och Gud, han har gett många löften i Bibeln. Och han har gett förutsägelser. Och han har uppfyllt alltihop. Han har långt i förväg talat om Messias, hans lidande och död och uppståndelse. Och han har uppfyllt alltihop. Så när vi läser Bibeln, då vet vi: ditt ord är sanning. Han lurar oss inte. Han kommer inte med några tricks. Utan hans ord är sanning. Och det är det vi ska lära oss idag. Vi hörde att Jesus den första dagen, sin uppståndelsesdag, höll ett bibelstudium för att lära sina lärjungar att tro allt som är skrivet hos profeterna.
Jag ska knäppa händerna och be.
Vi tackar dig, Herre, för att du har gett oss sanningens ord. Hjälp oss att tro. Ja, Herre, gör vår tro stark när vi läser och studerar ditt ord. För ber vi om Jesu namn. Amen. Predikotexten har vi redan läst. Evangeliet som vi läste och som handlar om lärjungarna som var på väg till Emmaus. Det här är ju egentligen den text som kommer på annandag påsk. Det är alltså en händelse som händer på uppståndelsens dag. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, ditt ord ger oss tro och hopp. Låt ditt ord verka på samma sätt i våra hjärtan som i lärjungarnas hjärtan. Så gör våra hjärtan brinnande genom budskapet om din uppståndelse och seger. Amen. Så i den text som vi läste, dagens evangelium, så mötte vi två lärjungar som var på väg till Emmaus. Och det är en liten stad, en liten by, någon mil utanför Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra på vägen om vad som hade hänt i Jerusalem. De överlade med varandra. Men hur de än överlade så kunde de inte förstå hur Jesu lidande och korsfästelse och begravning kunde passa in i Messias frälsningsverk. Och så var de också uppskakade och förvirrade. För kvinnorna hade berättat att graven var tom och att de sett en syn av änglar som hade sagt att Jesus levde. Och det hade gjort dem uppskakade. Och så hör vi hur frälsaren kommer till dem, står följer med dem på vägen. Han visar sig för dem, men han ställer det så att de känner inte igen honom. Och så gör han deras hjärtan brinnande genom att gå igenom allt som är skrivet om Messias hos Mose och profeterna. Så han höll ett bibelstudium. Och när de sen kände igen honom som sin uppståndne frälsare, så blev de genast ivriga att berätta för andra om vad de sett och hört. Och av det ska vi lära oss att det är skriftens undervisning som gör också våra hjärtan brinnande och ger oss tro och hopp och glädje. Emmaus, det var alltså en by som låg en dryg mil utanför Jerusalem. Två av lärjungarna var på väg dit den första veckodagen. Vi vet inte vilka lärjungar det var. Det var inte någon av de 11 närmaste lärjungarna, utan det var två andra. Kanske var det två av de 70 som Jesus hade sänt ut två och två till varje by och plats dit han själv hade tänkt komma. Vi vet inte vilka de var. I alla fall så hette en av dem Kleopas. Och de gick och samtalade med varandra och överlag. Inte bara om vad kvinnorna berättat att de sett graven tom och hört ängeln säga att Jesus levde. Utan om de gick och överlag med varandra om allt som hade hänt de senaste dagarna. Hur Jesus hade blivit överlämnad till hedningarna, om hans lidande, om hans korsfästelse och begravning. Och när de gick där på vägen och undrade, samtala, talades vid och överlag med varandra, så närmade sig Jesus och slog följe med dem. Och han ställde det så att de kände inte igen honom. Och han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Och det frågade han ju inte för att han behövde få veta det. Han visste det redan. Men han frågade för deras skull, för att de själv skulle få säga vad det var som bekymrade dem. Själv formulera sitt problem. Och Kleopas svarade, är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Och Jesus frågade, vad då? Och de svarade, det som har hänt Jesus från Nazaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att det var han som skulle frälsa Israel. Och till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Och då gick några av oss till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt, men han själv såg det inte. Men honom själv såg det inte. Så de hade alltså, nu hade de sagt vad som bekymrade dem, och de hade två problem. Och det första var att de inte förstod hur Jesu lidande och död passade in på Messias frälsningsgärning. De hade kommit till tro på Jesus och börjat följa honom, då var hans lärjungar. Och de erkände honom som profeten som Mose hade utlovat och förutsagt. Och att han var mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Han hade talat Guds ord, han hade utfört gudomliga gärningar. Men så hade det här hänt. Han hade blivit utlämnad till hedningarna och korsfäst. Och blivit begraven. Och det blev ett problem för dem. De säger, men vi hade hoppats att det var han som skulle frälsa Israel. Och till detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan allt detta skedde. Så vad de här lärjungarna egentligen hade hoppats på, det är ju svårt att säga. Men helt klart är ju att deras tro hade fått sig en törn. Och de var besvikna på vad som hade hänt. Kanske tänkte de att Han har redan låtit den tredje dagen gå. Kanske tänkte de på något sätt att vid det här laget, så var Jesus den rätte, så borde han ha upprättat någon form av synligt maktrike. Men tiden bara gick utan att något hände. Och vi hör ju sen vid tiden för Kristi himmelsfärd att då trodde ju även de 11 närmaste lärjungarna, de trodde ju fortfarande att Jesus skulle upprätta någon form av synligt rike. Så vi kan på goda grunder anta att de här lärjungarna hade samma föreställningar, och så var de besvikna för att det inte hade gått så. Och deras andra problem, det var att de kunde inte tro att Jesus var uppstånden, fast de hade fått budskap från en ängel att han levde. Och det budskapet hade blivit förmedlat genom trovärdiga vittnen. De kände ju de här kvinnorna. De visste ju att det var fromma, pålitliga människor. Kvinnorna hade sett den tomma graven. De vittnade om att de hört ängeln sagt att Jesus levde. Och Petrus och Johannes hade ju också sprungit ut till graven och sett den tomma graven. Och de var uppskakade av vad de hört, men de var tröga till att tro. Och Jesus, han tog sig nu an deras problem ett i sänder. Och han börjar med deras svaghet i trosläran. Så oförståndiga ni är och tröga till att tro allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Så de hade lärt känna Jesus som profeten som var mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Och nu fick de återigen känna av och uppleva kraften i hans ord. Och de vittnade sen om vad det här bibelstudiet hade för verkan i deras hjärtan. Så de sa till varandra sen, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Och vi vet inte vilka bibelställen Jesus gick igenom, men han hänvisade till flera ställen, hos Mose och på alla profeterna. Och problemet här, det var ju inte att skriften var otydlig på något sätt, utan problemet var ju att de var tröga till att tro allt som profeterna hade sagt om Messias. Vad som hade hänt var att de hade blandat ihop profeternas undervisning med de skriftlärdas undervisning och sina egna förutfattade meningar. Och därför hade de blivit förvirrade av det som hänt i Jerusalem. Det hade inte motsvarat deras förväntningar. Däremot så visar Jesus att Mose och profeterna hade förutsagt precis de här händelserna in i minsta detalj. Så om de bara hade trott allt det som profeterna hade sagt om Messias, då skulle pusselbitarna fallit på plats. Och temat för Jesu bibelstudium här, det var: måste inte Messias lida allt detta för att gå in i sin härlighet? Och det här bibelstudiet, det gav lärjungarna brinnande hjärtan, och det gav dem hopp, och det gav dem iver och glädje. Och skriftens undervisning, det är fortfarande det som ger oss ett fast hopp. Så ska vi få brinnande hjärtan, var ska vi gå? Ja, då ska vi gå till skriften och lära oss att tro allt det som profeterna har sagt. Så hemligheten, det ligger i att vi ska tro allt det som profeterna har sagt om Messias. Den som väljer och vrakar, den som kritiserar och ifrågasätter, den som bara väljer sina favoriter här och bortser från det andra, har ingen bra inställning till skriften. Utan skriften är Guds ord. Och vad är det? Jo, ditt ord är sanning. Och därför ska vi lyssna. Men den som lyssnar blir rikt välsignad. Någon har kallat Jesus för Bibelns stjärna och kärna. Alltså han är Bibelns huvudperson. Från Bibelns första bok till den sista så talas det om Messias frälsningsgärning. Och för att frälsa oss gick han den väg som Gud utstakat. Och den vägen, den gick genom lidande och död till härlighet. Och allt det här, det var planerat och förutsagt in i detalj i förväg. Och det här, det är ju en mäktig övertygande kraft när vi ser att Gud håller sina löften. Och att allt det som han i förväg, många hundra år i förväg, förutsäger, det för han också till uppfyllelse. Och hans ord och löften har det syftet med oss att vi ska tro på Messias. Att vi ska få brinnande hjärtan, att vi ska få hopp och hopp om evigt liv tillsammans med Kristus i hans härlighetsrike. Och det är ett himmelskt rike, inte ett jordiskt rike. Men den som stöter sig på honom och den som stöter sig på Guds ord, han stöter sin panna mot någonting som är alldeles för stort och mäktigt för att det ska vara bra för hans hälsa. För Jesus säger om sitt ord: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt: stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Och då gick han in och stannade hos dem. Och nu tog han itu med deras andra problem. Och det var ju att de var tröga till att tro allt som kvinnorna hade berättat om Jesu uppståndelse. Och Jesus visade dem nu nåden att de kände igen honom som sin uppståndne frälsare, för att de skulle tro. När han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Och då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Det är ju inte nattvarden det talas om här, även om ordalydelsen påminner om nattvardens instiftelse, utan det här är en vanlig aftonmåltid. Men under måltiden så kände de igen honom. Tidigare hade deras ögon varit slutna så att de inte kände igen honom. Nu öppnades deras ögon så att de kände igen honom. Och riktigt vad det här innebär, det förstår vi inte. Men vi förstår att Gud ställde det så att de först inte kände igen honom, men sen kände igen honom. Och det här, det var en speciell nåd som de fick, att han visade sig för dem. En speciell nåd som han också senare visade Thomas, tvivlaren, som hade precis samma problem. Han kunde inte tro om han inte fick se. När de kände igen honom så försvann han ur deras åsyn. De satt där åt tillsammans och så försvann han. Efter uppståndelsen så är Jesus fortfarande en sann människa. Och ett bevis som Jesus använder på att han är en sann människa, det är att han äter tillsammans med lärjungarna, eller äter inför deras åsyn. Så det är en sak som vi hör Petrus tala om i sitt tal, att han visar sig för oss och vi åt tillsammans med honom efter hans uppståndelse. Det är ett bevis som Jesus använde minst 3 gånger. Och det gjorde han. Han åt tillsammans med lärjungarna, eller åt inför deras åsyn, för att visa att han inte är en ande utan en sann människa med sann mänsklig kropp. Samma kropp som dog och lades i graven uppstod på 3:e dagen. Och det ligger ju själva begreppet uppståndelse, att det finns en identitet mellan det som dör och läggs i graven och uppstår. Men efter sin uppståndelse så döljer inte Jesus att han också så som människa äger gudomliga egenskaper. Alltså man kan säga att han har lagt av sin tjänaremantel. Så det hörde vi tidigare om hans förnedring, att han antog en tjänare sista att han blev människa. Men det ser vi inte hos honom efter uppståndelsen. Han gick ut ur graven rakt genom den hårda stenen, eller rakt genom klippan. Så att när stenen senare blev bortrullad, att det blev en jordbävning och en ängel steg ner och rullade bort stenen, det skedde ju inte för att han skulle kunna komma ut, utan för att visa kvinnorna som då var på väg dit att graven var tom, och visa lärjungarna att graven var tom. I vår berättelse så äter de tillsammans en aftonmåltid och han försvinner ur deras åsyn. Och lite senare på kvällen så skulle de se honom igen. Då kom han till dem genom en stängd och låst dörr. Och ändå är han inte en ande utan en människa. Då Jesus kom till lärjungarna senare samma kväll, då blev de förskräckta. De skrek rakt ut av skräck. De trodde att de såg en ande. Och Jesus visade dem sina händer och fötter och uppmanade dem att röra vid honom. Och han sa, en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Jesus uppstod med en förhärligad kropp. Vi ser inte längre lidande och smärta hos honom som vi såg på långfredagen, utan vi ser bara härlighet och ära. Fast han fortfarande är det slaktade lammet med märkena efter spikarna i sina händer och fötter. Den gudomliga härlighet som hör till gudamänniskan, som är till i Guds gestalt, den är unik för honom. Så det finns bara en Kristus. Det finns bara en Kristus som är Gud och människa i en person. Men han har lovat att förvandla också våra bräckliga kroppar så att vi ska uppstå i härlighet. Och vad som hör till den vår förhärligade kropps egenskaper, det förstår vi inte. Och det är inte uppenbarat för oss heller. Men vi förstår att det måste bli någonting fantastiskt. Och Jesus har gett oss det här hoppet genom sin apostel Johannes. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli det är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, till då får vi se honom sådan han är. När Emmaus-lärjungarna såg den uppståndne frälsaren så gav det dem en ny kraft och iver att vittna om vad de sett och hört. Tidigare hade de sagt, stanna kvar hos oss, det är sent, dagen går mot sitt slut. Men nu var dagen plötsligt inte för sen, utan med ens så var de redo att färdas vidare. Det hette, de bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra lärjungarna församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade det vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Och Jesu uppståndelse, det något att lita på, och Jesu uppståndelse är ett bevis på att hans lidande och död sonat hela världens syndaskuld. Uppståndelsen, det är Kristi seger över döden, och det ger oss hopp om liv och härlighet tillsammans med honom i hans rike. Så vår tro är inte meningslös. Paulus skriver så här, om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Och den här tron, den borde få oss att bli lika ivriga som lärjungarna. Vissheten om uppståndelsen tog bort all deras trötthet efter dagens vandring, och fast det var sent på kvällen så skyndade de iväg till Jerusalem för att berätta vad de sett och hört. Och vi ser i dagens evangelium hur Jesus först gav lärjungarna brinnande hjärtan genom att gå igenom skriften med dem, och sen gjorde han dem ivriga att vittna, vara hans vittnen genom att visa sig för dem som deras uppståndne frälsare. Men till Thomas, tvivlaren, han som hade samma problem, skulle Jesus senare säga så här: därför att du har sett mig tror du, saliga är det som, det som tror fastän det inte ser. Saliga är det som tror fastän det inte ser. Och vi tror fastän vi inte ser. Och vi ska lära oss tro vad trovärdiga vittnen vittnar om. Alltså det finns ingen vettig anledning att inte tro vad änglar berättar. Att inte tro vad trovärdiga, kända och fromma kvinnor vittnar om. Vad lärjungarna vittnar om. Ja, vad mer än 500 bröder vittnar om. Han visar sig ju för mer än 500 bröder på en gång. Och när Paulus skriver det, då säger han de flesta av dem finns ju kvar, lever ju kvar fortfarande. Ni kan gå och fråga dem. Det finns ingen vettig anledning att betvivla ens vad soldaterna och Jesu fiender vittnar om. Alla vittnar samstämt om uppståndelsen. Och det är skriftens ord, det är profeternas förutsägelse och det är trovärdiga ögonvittnens berättelse som har övertygat oss och gjort våra hjärtan brinnande. Och om vi tror på Kristi uppståndelse, då vet vi också att vårt arbete för Herren inte är förgäves. Är det något i hela världen som spelar någon roll igen? Om något i hela världen spelar roll, då är det väl det här att Kristus har uppstått i härlighet för att vi ska uppstå tillsammans med honom. Paulus utbrister så här: döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, genom skriftens ord väckte du hoppet hos dina lärjungar och gjorde dem ivriga att tjäna dig. Gör också våra hjärtan brinnande genom ditt ord och gör oss till dina frimodiga vittnen. Du har vunnit seger över döden och är uppstånden. Låt det budskapet vara våra hjärtans skatt. Amen.